Här börjar Stumt vittne av Linda LaPlante, översatt av Anders Bellis, inläst av Lou Tamborini för Saga Egmont. Kapitel 1. Den unge svarte mannen såg mycket bra ut. Han var lång och atletisk, hade breda axlar och tränade regelbundet för att hålla sig i form. Han satt vid det fyrkantiga träbordet i förhörsrummet med de smala, smidiga händerna knäppta i knät, rak i ryggen och med ett likgiltigt uttryck i sitt stiliga ansikte. Kostymen var välskuren, den vita skjortan oklanderlig och slipsen omsorgsfullt och prydligt knuten. Han var mycket lugn och oerhört självsäker. Den fjärrmanövrerade kameran som satt högt upp i ett hörn av rummet och spelade in allt sammans flyttades en bråkdel centimeter när han böjde huvudet en aning bakåt och, med bara en antydan till lättjefull fräckhet, mötte blicken från den kvinna som satt mitt emot honom. Hon stirrade tillbaka utan att blinka. Jag är kriminalöverkommissarie Jane Tennyson vid polisstationen på Southampton Row. Vi befinner oss i förhörsrummet på Southampton Row. Jag förhör... Hon stödde armbågarna mot bordet. Vill ni vara vänlig och uppge ert fullständiga namn och födelsedatum? När mannen inte svarade försökte hon igen med samma lågmälda lugna tonfall. Vill ni vara vänlig och uppge ert fullständiga namn och födelsedatum? Robert Oswald. 13 augusti 1961. Hans uppenbarelse gjorde att man förväntade sig ett belevat tonfall. Men den kraftiga brytningen var jamaikansk, med accentuerade T och D-ljud. Ni har rätt att när som helst rådfråga en advokat utan någon som helst kostnad, informerade honom Tennyson. Oswald släppte henne inte med blicken. En svart man mot en vit kvinna. Det fräcka uttrycket i ögonen var en nästan övertydlig sexuellt laddad utmaning. Det stod en avfallscontainer full av skräp utanför Hannaford Road 15, så polisbilen var parkerad på snedden. Bakre halvan sköt ut i gatan. Trots att bilen anlänt bara några minuter tidigare stod redan en liten folksamling i den sena november eftermiddagens dystra skymning och kikade fram under paraplyer i det tilltagande regnet. Regndropparna virvlade i det natriumgula skenet från gatlyktorna. Det bodde företrädesvis västindier i grannskapet och ett litet antal asiater. Och ryktet spred snabbare än det skulle ha gjort i ett vitt medelklassområde. Och ända sedan Derek Cameron-fallet några år tidigare gav polisingripanden alltid upphov till lika delar nyfikenhet och misstänksamhet. Närvaron av vita poliser betydde inte skydd för folk i området, utan undantagslöst problem. Ytterdörren stod vidöppen. En uniformerad polisman hade fattat posto på översta trappsteget och hans kollega stod i farstun och pratade med byggmästaren vars byggfirma ägde containern. Eller försökte lyssna på honom, vilket inte var särskilt lätt, eftersom Mr. Wiswanda, husets ägare, babblade i 150 km i timmen på urdu i en telefon en bit bort. Hans fru och två barn stod längre in i tamburen, darrande och förvirrade. Och luftdraget från den öppna ytterdörren drog genom hela huset. En av mina män hittade det. Byggmästaren viftade med en smutsig tumme mot husets inre. Vi håller på att lägga nya rör. Verkar som det är inslaget i etenplast. Folksamlingen utanför trädgårdsgrinden växte för varje minut som gick. Några svarta ungdomar hade klättrat upp på muren och försökte kika in genom den öppna dörren. En av dem hade lutat sin mountainbike mot grindstolpen och trängdes med de andra för att se ordentligt. Mumlet och sålet överröstade regnets smatter mot paraplyerna och galonkapuchongerna trots att duggandet övergått i rena hellregnet. Plötsligt höjdes ljudnivån markant. Två bilar hade parkerat ute på gatan. Kriminalpoliser klev ur och armbågade sig fram genom folksamlingen. Nu hade ryktena och spekulationerna kommit i svang.